Podplay.
En fanfar!
Det där får du köra själv. Fanfar har jag inte gjort många i mitt liv.
Hur länge har vi poddat? Jag har ingen aning. Vad är 200 avsnitt?
Jag vet inte heller. Är det snart 4 år? Jag tror det är 4 år i sommar.
Säkert. Helt ärligt. Alltså absolut, vi har haft våra dagar när det har varit svårare att podda. Mm. Alltså vi har suttit i bilen. Jag tror vi kanske en eller två gånger bara, det går inte.
Ja, de flesta gångerna det inte går, Lisa, det är när du eller jag har varit med om någonting som vi gärna vill prata om privat. Men som man inte kanske kan ta upp i podden för att det påverkar andra eller någonting. Och så ska vi podda först och sen prata om det.
Så vi får det överstökat, ja.
Exakt. Mm. Så våra hjärnor, det enda våra hjärnor kan tänka på är det som vi ska prata om efter vi har poddat. Så att då, poddinnehållet blir ju bara...
Precis, jag tror det var en gång när jag hade varit med om något som vi verkligen behövde prata om, alltså trauma liksom. Så att det blev som att vi satt hela tiden och bara fram. Och sen så var det ju en gång när vi båda var alltså rock bottom low. Så vi satt bara, alltså tårarna typ sprängde. Så vi bara, varför gör vi det?
Ja, varför,
jag var alltså, bakis och du hade varit med
varför
om
varför tvingar alltså, vi oss till det här? Vi tvingar inte oss till saker, de här två. Nej. Som har den här podden.
Annars så känner jag verkligen att jag alltid får energi när vi har poddat. Alltså jag kommer alltid hem och liksom skrattar med Henrik. Jag känner att jag har energi och bara, ska jag laga mat? Alltså
ja,
jag
verkligen. Man kan vara riktigt låg innan, aldrig låg efter har jag varit.
Det är nästan som jag kan jämföra med det mest, det är med dansen. Hur det var.
Det var helt rätt.
Alltså man orkade inte ta sig dit till danssalen. Man kände bara, alltså...
Vi kommer behöva göra plankan.
Och så när man var klar så bara...
Ska vi dansa 8 timmar till?
Ja, alltså det var bara... Jag kan göra vad som helst. Alltså ge mig ett matte-fucking prov. Jag ska göra det nu. Jag tror att det som gör att det fungerar år efter år, eftersom att jag aldrig har gjort något annat år efter år, det är ju att jag älskar dig gränslöst och älskar att hänga med dig. Mm. Så att det är ju kul när vi gör det. Mm. Och sen också att vi har bara accepterat. Jag lyssnar igenom podden om inte jag är utbränd eller har alltså, kissat på mig och varit tvungen att dricka med dig kiss. Och att vi inte heller ger... Alltså såhär, ibland kommer du med ett ämne, ibland har vi inga. Det finns inget
såhär... Vi har aldrig någonsin sagt, det är alltid jag som har kommit med ämnen. Eller, nu får du komma med ett ämne. Alltså jag har aldrig ens tänkt över om det är en obalans där.
Nej, och det, jag tror inte riktigt att det är någon obalans.
Jag minns att jag tyckte det, jag kommer ihåg i början att jag var såhär... Första 10 avsnitten vi gjorde, då kom du med massa grejer och jag bara, men gud, jag har inte kommit på en sak.
Och det är inte så konstigt, för jag kommer ju från innehållsskapande. Exakt. Så att det var aldrig något som jag heller tänkte över.
Nej, men det var annars har jag aldrig tänkt över såhär.
Lite perioder, jag vet att någon gång, gud vad gulligt att vi har tänkt på det men jag aldrig pratat om det. Men jag vet någon gång kanske för typ 2 år sedan att du hade hela tiden. Och jag hade inte, alltså på typ såhär 6 veckor så kom jag bara, jag vet inte, och du bara, jag 4 ämnen. Men det är ju bara positivt.
Ja.
Men det är något som hade kunnat skapat osämja, tänker jag. Om inte vi hela tiden accepterar den andras, nu är den här i det här, eller varför ska man pressa fram, nu ska du berätta om.
Nej, vi tävlar ju aldrig heller, så det blir ju aldrig liksom, och nu hade du ett skitbra ämne och jag hade ett dåligt ämne. Alltså sådär så håller vi inte på.
Och jag har nog också i mig egentligen att jag skulle vilja, du vet, hitta på idag ska vi prata om det här ämnet och sådär. Men det har jag ju helt slopat. För att jag vet att det skulle bli jobb. Alltså du tycker inte om att pressa fram.
Nej. Du har helt
nu ska
rätt.
Jag in alltså, i otrohetslådan. Mig... Eller nu ska jag så.
Alltså det du kan göra är att säga, nu kommer jag vilja prata om det här. Om du har något att säga, säg det du med.
Ja, ja.
Men alltså alltid nästan när vi bestämmer att vi ska göra någonting. Så är jag kan till och med vara den som kommer på. Vi borde göra så här. Och sen ligger det en liten späd kattunga i min soffa och säger, varför gör jag det här? Och jag vill aldrig mer podda. Då får jag bara skriva och säga, jag kan inte göra det.
Det är ju ofta vi trycker på räck också och du är helt tyst fast du ska börja. Och så bara
Är det så att någon ska starta igång?
Ska jag börja? Men det går ju, alltså det går verkligen bra. Jag känner verkligen att podden flyter på. Jag har inte känt att jag vill avsluta liksom, eller så här.
Nej,
jag kanske
inte
ska lägga undan podden. Och då har jag ändå varit i under de här då massor med oss 4 åren i
massor
liksom
med...
dippar.
Ja. Jo, det fast, ja, jo visst. Det gick som man säger även på gymnasiet.
Du kanske gjorde mina prov, men jag lyssnade ibland. Nej, men jag har inte, alltså, trots att jag har varit i dippar i både jobb och relationer och allt sånt där och tänkt verkligen hårt på vad ska jag ta bort i livet för att orka den här liksom, perioden, så har podden aldrig liksom kommit upp.
Nej, alltså inte för mig heller. Det är ju verkligen, jag har ju också haft så här perioder när jag liksom har alldeles för mycket och bara ligger helt virrig i hela huvudet. Men då har jag aldrig tänkt, alltså för det som tar minst energi är verkligen podden. Alltså visst, ja, vi måste planera in att vi ska ses. Vi måste säga någonting in i en mic. Jag måste skicka det sen till en person som klipper och du ska lyssna. lyssna på det. Men det kostar mig ingen energi jämfört med vad jag får.
Precis.
Absolut.
För det kostar ju lite under tid. Alltså, det kostar ju att bestämma när ska vi ses. Ja. Vem ska komma med
bilen. Det kan kosta den dagen.
Precis. Och så sätta sig i bilen och trycka på play. Det är ju där, det är den som är största kullen.
Absolut.
Sen när man väl börjar, då är det bara underbart.
Då är det bara underbart, underbart.
Ja. Det är också skönt för dig och mig att bli tvingad att ses. För båda jobbar väldigt mycket och har liksom våra liv och så. Och att det blir, vi får ju tid innan att prata och tid efter och... Måndag, lika olika. Jag frågade ju er i min story på Instagram om frågor till oss. För det är så att vi ska svara på frågor i det här 200 avsnittet. Första frågan är, när träffades ni och hur var ni som barn?
Det har vi kanske berättat förut, men vi träffades ju...
Jag tror att det är första avsnittet av podden. Alltså,
lyssna snälla, inte på det. Lyssna inte på det avsnittet för att vi mår dåligt av vem vi var för 4 år sedan. Och nu kan vi berätta vem vi är idag.
Ja, men vi träffades ju i lilla ettan. 6 år gamla, båda förlorade i november, började i augusti. Så vi var alltså 6 små år.
Ja.
Och
det märktes.
Det märktes.
Vi var aldrig mogna. Alltså inte före våran tid sådär.
Jag hade en liten kortklippt blond frisyr, alltså över öronen. Baggy jeans och en rutig skjorta. Mamma klädde mig till pojke. Hon ville verkligen inte att jag skulle vara flickig.
Nej.
Och så där håller hon ju på fortfarande också. Jag ska inte sminka mig för mycket. Alltså det är verkligen så. Du är så naturlig, det är bra som är. Du kan bara ha på dig alltså en särk.
Du kan bara ha på dig baggy byxor och rutig skjorta.
Men båda var ju faktiskt väldigt, liksom, jag var ju otroligt rädd för att vara från mamma och pappa.
Just det, du hade ju levt i ett litet kollektiv där ni var 3 konstant och nu skulle du behöva vara själv.
Alltså jag kunde inte så här sova borta hos kompisar, jag ville helst inte leka själv. Alltså jag var ju runt dem hela tiden och de byggde kojer till mig och vi åkte ut snabbt med bilen. Och, alltså det var verkligen, de var mina lekkamrater. Varje morgon på helgerna så var det ju bara så här en lista med kompisar, så jag måste vara med. Jag var som helt besatt för att om jag är själv så... Alltså det är inte ett alternativ. Så att när jag då skulle börja
många måste jag säga underliga vänner du har varit hemma hos för att du inte kan vara själv
fortfarande.
Och det har precis, jag skulle precis säga, och det håller du på med än idag.
Det
håller du på med än idag, så är det. Men jag var ju, alltså, jag hade ju varit herre på täppan på mitt dagis i 2 års tid, tror jag. Jag började dagis väldigt sent för min mamma var dagmamma. Kanske bara 1 år. Men i alla fall hade jag varit alltså, verkligen en sektledare. Jag bestämde vad alla skulle göra. Jag utpressade folk, jag manipulerade på olika sätt. Jag hittade på regler som ändrades varje dag. Alltså, det var inte lätt. Jag ljög extremt mycket. Jag minns att jag ljög om att jag kunde gå ner i split och spagat. Och att det var några tjejer som kom till dagis liksom, någon dag och sa så här... Vi är trötta på, det var jag och en tjej som heter Marta som ljög om allting. Vi var liksom top dogs. Vi är trötta på det här, de har väl pratat om det här 1000 gånger, vi fattar ingenting. Vi orkar inte med längre, ni hittar bara på och vi tror att ni ljuger om att ni kan gå ner och split så gott. Och då var det bara, alltså då kände jag sån enorm stress. Då kände jag nu faller mitt korthus.
Det var på dagis.
Det här är på dagis, jag är 5 år gammal.
Och vad är det för mogna små personer som bara, vi tror att ni ljuger?
Ja men det var väl några som, det var
pratade med sina föräldrar.
Ja exakt, nej, men det var bara några som inte höll på och ljög så mycket. Som var bara genuina när de var 5 år, det var absolut inte jag. Så det var en väldigt, jag var också extremt blyg. Jag vågade inte prata med någon. Jag var liksom verkligen ett sånt där barn som stod liksom mellan sin mammas ben när folk skulle säga "Åh, hej Emily, hur mår det med dig?" Då bara kröp in djupare och djupare för att jag bara låt mig vara. Och jag umgicks mest med 90-or, de som är 1 år yngre än oss. Jag hade Mira och Sofia som jag umgicks med. Och de följde inte med mig upp i skolan för jag var 1 år äldre än dem. Så det var ju liksom, jag kände några i den där klassen. Du kände ju ingen. Du kände till Oliver. Kommer du ihåg det?
Ni blev stöttkär alltså.
Men jag kände ju till Ludde som jag blev ihop med. Som var min systers bästa kompis lillebror.
Det var gulligt. Då blev man alltså, det måste ju vara någon trygghet. Vi visste vilka de var.
Jag ska inte säga att jag någonsin var kär i Ludde. Jag var 7 år gammal.
Nej men jag blev inte kär i Oliver heller.
Det får vi hoppas.
Men varför var de med oss? För de var de coolaste. De tog bara alla tjejer men en vecka efter idag.
Jag lyckades låtsas vara cool ganska länge. Alltså tjejer hatade mig.
Just det, var på
högstadiet
och gymnasiet är rämnade.
Ja, det var rämnade senare. Mellanstadiet skulle jag säga att det rämnade. Hela lågstadiet
gick... För vi fick inte bröst heller.
Ja, men vi var rädda för skräckfilm. Så men vi var sena. Ja, men alltså snälla, jag fick mens i 6 år. Lägg av. Jag lyckades ju låtsas just också för att jag var ihop med Ludde. Han var coolaste killen typ i skolan. Så fick jag ju liksom status som coolaste tjejen då. Och jag var ju väldigt populär. Jag var liten, många killar tyckte jag var söt. Jag var extremt kaxig.
Jag hade också en stora syster som kunde lära kunde berätta för mig,
exakt, så här gör man,
väldigt fina kläder.
Absolut, och jag hade också alltid så svar på tal. För vem lärde mig det? Sabina, Kickan, Elna-Maria Bergstedt, min stora syster.
Det var ju typ så här stjärnstopp. Alltså...
Ja, men precis. Och jag kunde också.
Pratar du med en vägg eller?
Ja, så här exakt. Är, alltså, talk to the hand, cause the face and listening. Sånt kunde jag väldigt alldeles för tidigt. Och då var det liksom coolt för ingen hade hört det förut.
Gud, ja.
Så jag hade den statusen absolut inte första dagen i skolan. Men jag fick ju den senare då när jag blev ihop med den här killen. I övrigt kände jag ingen. Så jag var väldigt rädd och blyg.
Mm.
Och jag minns ju att jag liksom... Min mamma bar in mig i klassrummet.
Mm.
Och ställde sig bakom den stolen som jag skulle sätta mig på. Och jag vägrade släppa.
Mm.
Så hon sa, nu får du sätta dig på stolen. Då hängde jag bara kvar. Och då, min mamma som har socialfobi. Och alltid har varit väldigt orolig att hennes barn inte ska bete sig. Eftersom att hon har varit en ung mamma.
Mm.
Så är det som att hon har trott att omvärlden tänker att hon kan inte uppfostra sina barn. Så hon uppfostrar sina barn extremt hårt. Mm. Så att vi har varit så alltså, lydiga som man kan vara. Men där var jag inte lydig då. Utan då klamrade jag mig fast med en liten apunge. Så hon, liksom, hon kan inte bryta loss mina armar. Det blir pinsamt inför alla tycker hon. Så hon viskar i mitt öra. Om du inte sätter dig på stolen nu, då kommer polisen komma och ta mamma.
Sista utvägen.
Ah, sista utvägen. Och då släppte jag och satte mig på stolen.
Mm.
Och då satt ju jag bredvid en kille som hette
Joakim.
Jocke. Och du satt bredvid Fredrik.
Yes. De två läskigaste, alltså största killarna.
Ja, precis. Fast Jocke kände jag från leken. Så det var nog därför jag satt. Jag tror att mamma typ gillade hans mamma. Så det var säkert därför vi var där.
Mm.
Och hon typ hej, ville säga hej till henne. Men det som hände då är att Magnus Ankarman får en överblick av hela savannen. Och han ser hela klassrummet. Och han ser att där sitter en liten som ser blyg ut. Som sitter bredvid en kille. Och min lilla tjej som är så orolig sitter också bredvid en kille. Det här behöver ordnas.
Mm.
Så han säger, ska vi inte flytta runt här? Ingen annan förälder skulle våga säga det. Men han säger, det här ska vi byta plats. Jag tror det är bättre att Lisa sitter här bredvid mig.
Alltså han har ju också den där, alltså, som ett sjätte sinne. Därför att både Fredrik och Joakim är ju alltså samma skrutation.
Jo, men faktiskt ganska snälla.
Ja, jättesnälla. Ja. Så två, det är de snällaste killarna som har gått igenom
verkligen,
skolan.
Verkligen, verkligen det.
Ja. Ja. Så att det där var ju alltså, perfect match ja, det in var... heaven. Alltså, det fick...
Men det är ju verkligen, alltså, om du hade ett barn och du känner att nu sitter mitt barn på fel plats.
Ja, nej, men jag vet att jag hade gjort samma. Ja. Absolut. Jag, hade, alltså, jag skulle ju lagt mig vart alla ska sitta. Ja, den kanske ska sitta med den, den kanske inte med den. Det skulle inte sluta vid mitt barn. Det kanske är bra om du skriver ditt namn på griffeltavlan här, lärare, så att alla kan lära sig. Du kan inte bara säga, det kanske inte är lätt att uppfatta för alla barn.
Ditt barn.
Så att, ja.
Oh my god, jag håller hela lektionen. Hej allihopa, var ska vi börja?
Men sen var jag minns så, du hade ju Emma som du var nära med. Annars var det ju mig. Alltså det var ju liksom, jag kände ju att du var min närmaste. Och jag var aldrig, det kändes aldrig jobbigt att du var med någon annan. Jag hade ju väldigt lätt också. När man väl, jag väl kom in i det så blev jag någon slags ledarfigur i klassen också ju. För mig var det bara jobb precis i början att jag skulle lämna mamma och pappa. Jag trodde ju att det var ett skämt att man skulle sitta och lyssna på någon vid ett bord. Jag trodde att det var alltså någon som försökte lura i en sak. Så när jag kom dit, alltså jag kommer ihåg att jag bara, what the actual? Alltså, jag tyckte att det var alltså, tvångsbeteende som skulle ske.
Vi sattes i celler, alltså,
ja,
vad hände?
Fängelse! Så tänkte jag, alltså, det där kan inte vara sant. Jag tänkte, det måste bara vara alltså, den här skolan i hela Sverige, världen, som beter sig på det här sättet. Det här är inte normalt. Det att gå från dagis normalt. Till det där, där man bara får
göra,
alltså, leka med dinosaurier, ut och hoppa i berg, alltså, man var ju så fri, sen bara, sitt här.
Förstå ingenting, för det känns som lärare säger bara så bara så
bara så bara. Och jag bar ju dig mycket till maten.
Jag var verkligen ett minimalt barn.
Mm. Och jag ville gärna bära.
Lisa, du vill inget annat än att bära. Du skulle ha haft tre små sådana där possumungar på hela magen. Jo, men det var verkligen en grej. Att jag blev buren mycket och att du tyckte om att bära just mig.
Och det är ju faktiskt så att för att fira att vi har 200 avsnitt så kommer ju faktiskt några andra också svara på frågor i den här podden.
Det stämmer.
Våra nära och kära. Så jag tänkte att vi börjar med pappa som får berätta lite grann hur det var att ha dig och mig runt oss när vi var små.
Hej Lisa, det är pappa Magnus. Grattis till ert fina jubileum. Hej Emily, vad duktiga ni har varit tillsammans. Ni har varit tillsammans apa länge sedan ni gick i ettan på lågstadiet väl. Och då var ju Lisa en liten rädd tjej som fick sitta bredvid en lika rädd Emily. Och då fann ni varandra. Det tycker jag är gulligt. Lisa, du har alltid varit snäll och glad och sprallig. Jag tror att du och Emily delade intresset för att hålla på show och spela teater rätt mycket. Ni gjorde en 2 timmars revy en gång som var helt otrolig bland annat. Jag är stolt och glad över er och hoppas ni får ett härlig dag.
Nästa fråga är, vad fick ni för klassens i högstadiet och gymnasiet?
Högstadiet hade vi inget.
Nej, vi hade bara gymnasiet.
När vi tog studenter.
Exakt.
Då fick jag klassens liten verkstad, mycket
haka. Du fick mycket haka, liten verkstad.
Mm. Som mycket snack, liten verkstad.
Ja, exakt.
Ja, alltså jag har en stor haka. Jag vet inte,
jag tror också att det var att du hade en framträdande haka och du pratade om det.
Ja, ja. Nej, alltså jag menar varför de använde det uttrycket till mig. För jag gör ju alltid som jag säger. Så att, alltså...
För du kanske inte gjorde... Alltså, du var ju, alltså, på gymnasiet var ju du väldigt mycket... Alltså, du kanske inte var så...
Nej.
Alltså jag minns ju att Jenny fick göra dina skoluppgifter. Ja, alltså du var nog väldigt mycket... Du var mer intresserad av att planera var vi skulle festa i helgen. Mm. Än vad du var av skoluppgifterna.
Skola är ju som att jag är anställd. Och när jag har varit anställd så har jag ju myglat mycket.
Det är det jag menar. Du var inte... Ja, precis.
Mm. Jo, men jag satt ju mycket inne på PA istället för att göra uppgifterna. Absolut. Det är sant. Det var ju också några tjejer i klassen som inte riktigt hade mig som favorit som skrev de här.
Ja.
Och det kan ju också ha liksom, spelat in.
Absolut. Ja.
Men jag tyckte verkligen bara det var kul. Alltså jag minns inte att jag tar väldigt sällan illa upp.
Nej, du tar inte väldigt sällan illa upp om någon säger något taskigt.
Alltså,
du är inte lättkränkt, absolut inte.
Nej, det jag kan reagera på är ju om jag inte förstår om någon tycker illa om mig eller inte. Om det är tydligt så tycker jag att då funkar det liksom.
Då undviker du bara
som den. Häromdagen när vi var på restaurang och en tjej säger någonting till mig som jag inte förstår om det är ironiskt. Eller om hon faktiskt vill sätta dit mig.
Ja.
Då kan jag bli väldigt spak. För att jag vill ju ha kontroll över relationer. Det är jätteviktigt för mig.
Precis,
att det är så att du inte skulle komma ihåg en kod. Precis så, du ser ju på mig och blir helt så.
Då blir du säkert fem gånger.
Kan det vara så här? Kan det vara så här? Alltså så. För jag vill ju veta vart jag har henne. För vi har umgåtts en gång, men vi är absolut inte nära. Jag drack också ganska mycket den gången. Jag tänker, kan hon ha uppfattat någonting? Folk pratar också skit om folk som har följare. Jag får ju höra väldigt mycket när jag är ute i Uppsala. Så här, Lisa vill bara säga en massa komplimanger för att få ut saker av folk. Eller för att låtsas vara på ett speciellt sätt. Och det är ju verkligen 0% så som jag är.
Ja, ja, ja.
Men så kan vissa uppfatta mig för att jag är så himla liksom, glatt. Och så här, ja, men wow,
du är ju, precis, du är ju överdrivet många, i mångas ögon.
Och säkert när jag druckit ju, så blir
precis,
det
är som att du håller på med love bombing. Och sen ska du mörda dem, känner du dem. Det stämmer. Jag blev klassens Duracell-kanin. Därför att jag är så jättesnabb.
Aha, på typ prov och sånt.
Ja. Jag blev jätteglad. Jag tyckte det var toppen. Det var också, jag var ju aldrig i skolan. Så att jag tror att motiveringen var så här: du är aldrig här, men när du väl är här så kan du göra liksom 8 veckors uppgifter på en dag.
För att du skolkade mycket?
Ja, jag var ju jätteskoltrött. Jag låg och sov hela dagarna. Jag sov alltså fram till klockan 2, 3, 4, 5 på kvällen.
Du hade också alltid antingen mensvärk eller huvudvärk. Det var dina liksom.
Jag hade verkligen huvudvärk hela tiden, för jag åt tyvärr p-piller. Man kan inte gå till skolan med ett p-piller. Det får ingen göra.
Nej, men alltså ingen i skolan borde äta p-piller. Alltså det påverkar för mycket.
Ja, det påverkar.
Alltså hormoner. Ja, alltså man blir sur, ledsen, trött.
Ja, alltså precis. Hur ska man klara sitt skolarbete då? Det går inte. Så det gick inte för mig. Men ja, jag fick klassens stora cellkanin. Det kändes bra. Nästa fråga är, vilken gymnasielinje gick ni? Och då kan man bli chockad när vi säger samma. För att ja, det passar inte att vi har gått samma.
Nej, det passar inte dig att gå med.
Nej. Vad gjorde jag där? Men tur att jag gick där, eftersom att jag sov hela tiden. Så att hade jag gått natur så hade jag ju bara...
Vi gick ju en skola som heter GUC, som man behövde 30 poäng eller 35 eller vad det var för att komma in. Så alltså godkänt.
30 var, du behövde godkänt i svenska, engelska, matte. Punkt. Slut.
Jag valde mellan dans på Boland och GUC. Hade du några val? För man behövde skriva typ 3.
Nej, jag hade absolut inte. Jag hade inte en tanke på någonting. Jag undrade vart du skulle gå.
Men man var tvungen att skriva 3.
Det tror jag säkert, men där skrev jag bara den som Lisa som 2, den som
jag
Lisa
tror jag
som 3.
Etta, GUC, 2, dans, 3, typ såhär sam på något sätt. Alltså,
jag tog säkert, också någon sån. Men jag minns inte det överhuvudtaget, för att jag minns inte att jag tänkte någonting på liksom någon form av framtid på det viset.
Nej, man fattar inte. Det var därför jag tänkte typ, ska jag bli frisör? Alltså man tänkte bara på yrken som fanns. Ja,
exakt,
som man hade lekt med, gosyrke.
Ska jag bli lärare? Exakt, de yrken man känner till.
Ja.
Och jag skulle bli fotograf. Det var därför jag gick där.
Jag skulle bli journalist.
Nej!
Jo.
Det skulle du inte.
Men jag älskade ju att skriva.
Ja, det gjorde verkligen det.
Alltså jag var
bra. Jo, men du hade kunnat blivit typ krönikör. Men när jag tänker journalist, då tänker jag så här.
Ja, nej, men alltså jag vill inte vara journalist. Nu när jag vet vad journalist är. Jag trodde att journalist...
Fast det skulle kunnat passa dig. Ja, alltså att du skulle intervjua folk och skriva krönikor
typ
bara.
Typ jobba för Frida hade passat mig jättebra.
Exakt.
Ja, men absolut inte grävande journalist för...
Det är det jag menar, du ska inte vallraffa.
Nej. Vi kom in i alla fall med våra 30 poäng.
Tänka sig. Och vi fick gå i samma klass. Och när man gick på den här medieutbildningen så gick man 1 år där man fick prova allting. Och sen valde man inriktning. Och då fanns foto och då fanns journalistik. Och det valde vi ju inte. Jag valde av någon outgrundlig anledning grafisk kommunikation. Och du
för att det var enkelt, tror jag. Eller?
Nej, det var inte det.
Liksom. Varför valde? Kan du inte gå in nu i dig själv? Försök minnas. Alltså ta fram
grejen facket. Jag tror att vi hade en rolig lektion där. Mm. Jag tror faktiskt att det var det.
Med Alleluna.
Nej, det var inte med Alleluna. Det här var med Inga Lill.
Mm.
Och det som hände var bara att jag var korkad. Jag vet inte. Jag vet verkligen inte vad som hände. Därför att mina två bästa kompisar som var du och Jenny gick expo.
Ja, exponering och utställningsdesign. Så vi skulle lära oss hur man typ gjorde skyltfönster eller inredde ett café och sånt. Ja. Passade mig jättebra.
Jättebra.
Bara pyssel. Alltså det kunde vara en hel dag 7 timmars pyssel.
Ja, det var det verkligen. Och för mig var det 7 timmars att sitta och försöka göra en alltså, grafisk bild på en dator. Jag kan inte det!
Som faktiskt är såhär, du är skitbra på jättemycket, men det är du faktiskt jättedålig på.
Nej, jag
är
skitdålig på det. Och det såg man på allt jag lämnade in, kan jag säga det. Det var inte bra. Men det var ju alltså, hela den skolan var pysselverkstad. Det var ju skriva ut, klippa, klistra.
Man kunde gå tryck!
Lisa, när jag och David firade 1 år, då satt jag flera timmar på den där skolan och klippte ut 365 hjärtan i rött papper. Som jag skulle ge till honom, för att jag var kär i honom. Och så skrev vi olika ord på alla. Som han fixade, han blev säkert jätteglad, men...
Det är inte kvar något av det där, för vi gjorde ju jättemycket olika böcker och...
Du tror inte att David har kvar det här?
Jo.
Det ligger i hans mammas förråd någonstans.
Ja.
Och det kan vi väl leta fram någon dag, men inte idag. Men jag menar bara att vilken annan skola skulle man kunna klippa ut 300 pappershjärtan utan att någon säger ett knyst? För de tror att jag håller på med någonting.
Nej, men du höll på med skolarbete. Alltså det var ju det, du gjorde ju något som
jag gjorde en hel bok också från A till Ö med bilder bara på David. David är ambitiös, David är burdus, alltså sådär var det. Så fick jag ställa upp och ta olika bilder. Fan, han gjorde vad som helst för mig. Alltså, jag gjorde så många jag gjorde så många projekt med David. Jag kommer ihåg en grej jag gjorde också. Då var det liksom, man skulle typ ta någonting från ens liv. Och då gjorde jag liksom en modell av hur det ser ut när David kliver av bussen. För det var en jättestor del av mitt liv. Att jag åkte in och satt på Stora torget och väntade på hans buss.
Hur mycket grejer man gjorde i den åldern. Alltså så man hade man. Det som en grej.
Nej, men, jag menar, det var liksom hela min dag i princip var ju att åka med bussen. Man hade ju ingen tid. Så
man hade ingen annan man måste göra.
Nej, exakt. Jag kunde sitta på Stora torget i 35 minuter tills hans lektion var slut. Och då kom han ut ur bussen. Alltså det var ju sån spänning också. Det vet man ju alltid när man väntar på någon som ska komma av en tunnelbana eller buss eller någonting. Men vilket hål ska de komma ut i? Man är liksom helt beredd. Vad sa du för mig då?
Vi är sponsrade av fantastiska Waterdrop.
Och Waterdrop är liksom såna här kuber som man lägger i sitt vatten. Så får de liksom lite smak. Det kan finnas vitaminer där i och de blir liksom lite bubbliga. Så en liten kub räcker till ganska mycket vatten som man kan få smaksätta.
Det finns massa olika smaker. Och det jag tycker är helt fantastiskt också är att man kan välja med eller utan koffein. För det letar jag verkligen efter på marknaden. Alltså på eftermiddagen så vill jag gärna dricka någonting gott. Men många av aktörerna som man väljer ibland, det är ju så mycket koffein så att man, alltså då behöver jag lägga mig och skaka. Alltså i nervsammanbrott.
Paus.
Så då dricker inte jag någonting. För jag tycker inte att det är tillräckligt liksom, speciellt med att bara dricka ett glas vatten. Jag vill ju ha någonting. Ge mig en kick av vitaminer.
Ja. Och om det är i början av dagen, ge mig en kick koffein, absolut. Men inte på kvällen.
Du har helt rätt. Det är också perfekt för dem som hänger med folk som bara, ska du ha kaffe? Om de bara, nej tack.
Nej, för då
du till exempel.
Ja, då kräks jag. Waterdrop firar även internationella kvinnomånaden. Och därför har de lanserat Frida Kahlo-inspirerade glasflaskor som är hur fina som helst. De har så att de säljer liksom metallflaskor och glasflaskor på hemsidan. Och nu har de gjort en sån. Jag är svag för Frida Kahlo.
Ja, men det är jättemycket vackra färger. Alltså, jag tycker verkligen ni ska gå in på waterdrop.com och kolla på den här flaskan, för den är så himla fin. För det är perfekt också om man vill dricka mer under dagen, vilket vi ska, annars blir man yrslig, får inte huvudet och så vidare. Att kunna ha med sig den. För man vill inte gå med ett dricksglas, det är bara jag som gör sånt.
Ja, det är det verkligen.
Det finns många användningsområden, men ett till som har blivit en god vän för mig på kvällen. Därför då, när jag sitter och kollar på Beck med Henrik. Och klockan börjar bli sådär 9-10. Och jag vill ta en kopp te. Mysa till det. Kan jag det? Nej, för i te är det koffein. Då tar jag bara deras micro-tea. Som också är en sån här liten kub, men som är då passar för varmt vatten. Det bubblar till, doftar otroligt. Och sen får jag liksom ett vatten, varmt, med vitaminer i, utan koffein. Det är er bästa dag. Nu när ni har blivit intresserade av Waterdrop. Därför att ni vill dricka mer för att må bättre. Både dag som kväll. Då kan ni använda koden LIKAOLIKA10 inne på waterdrop.com.
Så får ni 10% rabatt. Happy drinking!
Nästa fråga är, vilka var ni i skolan?
Jag var Duracellkanin och du...
Alltså, inte helt chockerande kanske, så var jag med i allt som man kunde vara med i. Så här, elevkår, Friends.
Men Lisa, varför var du inte med där bara för att du var kär en kille som var med i Friends? För det var jag minns.
Det minns inte ens jag.
Lisa! På högstadiet.
Emil?
Ja.
Jaha, han med där.
Det var därför du var med där. Du var absolut inte med i elevrådet eller Friends av lust. Utan du var med där för att en kille du var kär i var med där. Den du var i skolan var bara killtjusare. Du var efter killen. Alltså, du var på gång.
Ja, men, alltså, jag skulle säga så här, absolut att du drev mig till vansinne. Nej, men det var intressant. Men för mig var det verkligen så här, om man kunde göra någonting som var utanför lektionen, det var helt, så gjorde jag det. Jag ville med kören, där var du inte med killar.
Nej, det var, det var inte. Men de kunde däremot kolla på dig när ni hade köruppvisning. Ah. Det var viktigt. Mm. Jag var inte med något sånt där, vilket är speciellt.
Du ville ju vara på lektionen. Vill du missa någonting till provet? Nej.
Men jag ville jättegärna just stå där framme så att det kunde bli någon romans.
Mm-hmm.
Jag kollade ju mycket på sådana filmer. Jag skulle vilja att någon kille ser mig.
Var du för blyg kanske?
Det var någonting säkert att min syster hade sagt hemma. Bara, men
man är inte klar när man är tönt. Ja,
exakt.
Så, jag bara, sa hon verkligen inte oss. Så
jag hon sa nog inte om kören för hon var själv med i kören. Men det var verkligen andra saker. Alltså, elevrådet, ja, ja, med då var det bara, okej, då var det bara klappa ihop elevrådsboken så släpper man det.
Ja, verkligen. Och sen så var ju jag på de flesta ämnen ganska dålig. Eller liksom, jag jämförde mig ofta med dig.
Mm.
Och då blev ju jag liksom dålig. Men sen i vissa ämnen så behövde jag ju verkligen ha speciallärare. Mm. Och framförallt för att jag inte kunde koncentrera mig. Så att jag pratade hela tiden, gick runt.
Det var ju också, jag kommer ihåg att vi läste en bok som handlade om, det skulle lära oss om krig som hade skett i Afrika.
Mm-hmm.
Jag kommer inte ihåg vilket land det var nu. Den hette Solens barn eller Eldens barn hette den boken. Och i den boken så handlar det om ett barn vars föräldrar blir mördade. Och jag tror till och med att föräldrarna blir skjutna så att de liksom landar på barnet. Och barnet ligger
under sin pappa.
Hon ligger under sin pappa. Mm. Och det kanske är en sann historia, vad vet jag. Men det här läser de för oss och vi är 10 år. Så ganska, alltså, jag reagerade 0-0-0. Mm. Men jag har inte reagerat på något sådant när jag har varit barn någonsin. Däremot så grät du så att du inte kunde få luft.
Ja, men för att jag hade aldrig, alltså, jag växte ju upp på så himla skyddad verkstad där det var så här, man är snäll, man bygger en snögubba på vintern och sen så äter man god middag.
Men det var alltså, liksom, det var säkert fler barn tror jag som blev rädda och ledsna.
Mm, mm.
Men det var bara ett barn som grät så att vi var tvungna att avbryta lektionen.
Jag kommer ihåg att min pappa blev jättearg.
Ja, det förstår jag.
Alltså det var för tidigt, de skyddade mig, jag fick ju inte liksom, om det var en trailer för Beck på TV, alltså då var det bara, stäng av!
Gud, det där kommer du verkligen också, alltså du kommer vara väldigt aggressiv i om dina barn skulle få höra något som du inte tycker att de ska få höra, tror jag.
Mm, gud, ja.
För jag märker ju, alltså det, jag har ju sett dig när vi är på olika ställen där du tycker att barn utsätts för fara av framförallt pappor.
Mm.
De håller dem över någon inhägnad där det finns tigrar eller de liksom...
Kolla på mobilen när barnet går närmast gatan, exakt, alltså då vill jag bara...
Då blir du tokig. Mm. Så att det där kommer du verkligen vara på. Och det var ju så att sen när vi läste den här Eldens barn eller vad den hette, då kom din pappa till skolan och satt med dig utanför och läste någon annan bok. Då läser han bara för dig. Ludde hittar en kudde.
Ja, ah, gud vad skönt. Ludde mår jättebra. Ah. Och vi har faktiskt vår mellanstadielärare Marie Islén med oss här i podden.
Hej fantastiska Lisa och Emily. Ja, vad kan jag säga om er? Oj, 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 oj. Jag träffade er när ni var små 10-åringar, knappt halvhöga. Och du Lisa, du fick träna väldigt, väldigt mycket att läsa. Och du, Emily, du behövde lite annat att bita istället. Det starkaste och roligaste minnet av er, det tror jag är en Lucia-kväll när jag satt hemma. Och plötsligt ringer det på dörren. Och utanför så står det ett gäng Lucia-klädda flickor som sjöng och skrattade och skrattade och skrattade. Och mest av allt skrattade du, Lisa. Det minnet är nog ett av de roligaste och varmaste och finaste minnena jag har med mig från vår tid tillsammans. Det var ett gäng tjejer, ni gick i fyran och ni var så himla fina allihopa. Och det värmer verkligen mitt frökenhjärta att veta att ni två fortfarande finns för varann. Ja, några tankar ifrån en bil. På väg från jobbet en dag i mars. Hej då!
Hur många minuter, dagar eller månader hade ni stått ut med varandras yrken? Och då tror jag de menar mitt tandläkaryrke. Det är roligare att tänka på. Och jag som influencer kanske skulle stå ut max ett halvår, tror jag. Men det är ett halvår av total misär. Jag skulle må väldigt, väldigt,
särskilt
väldigt
om du ska vara den influencer som jag är. Men det finns ju väldigt många olika slags influencers. Det, så jag hade kunnat varit stor på Twitter eller alltså så.
Det stämmer. Men nu tänker jag att jag ska ha ditt jobb.
Visa kläder, prata på story.
Säga god morgon, nu ska jag göra det här.
Du berättar ju inte ens för mig vad du har gjort på dagen. Alltså, det
absolut
är liksom,
inte.
Då skulle du berätta för alltså, 50 000 personer.
Jag skulle ha spian, alltså precis. Alltså, jag skulle känna att jag skulle kräkas hela tiden. Jag skulle få sån, alltså, jag skulle vakna med alltså, bröstsmärtor för jag skulle vara så dåligt. Jag skulle också vara väldigt lätt irriterad. För jag skulle, alltså, om David sa skulle jag bara, för att jag tycker att jag hela tiden är... Jag håller precis på att spela in som jag har... Alltså jag skulle vara tokig. Så jag tycker han stör. Jag skulle verkligen må... Alltså jag skulle tro att jag skulle klara det ett tag. Alltså alla kan ju må dåligt ett tag. Men jag skulle må jättedåligt hela tiden.
Alltså det negativa med om jag skulle vara tandläkare är att jag skulle ju inte... Alltså har jag redan nu klarat utbildningen?
Ja, det får vi... Du kan ju inte hoppa in nu och bara... kan ingenting.
Men
du
i kan så själva fall jobbet. Så skulle det ju inte passa mig särskilt bra att det är speciella timmar. Alltså och speciella tid, dagar. Det stressar mig jättemycket. Att jag har visst antal då semesterdagar, jag är bara ledig på helgen.
Vill du ta ledigt måste du säga till ett halvår innan.
Ja, och då ska någon säga nej, det går inte för att Klara har frågat innan dig. Alltså då, ja. Men det jag tror skulle vara härligt för mig är alla kollegor och alla kunder, patienterna. Alltså att få prata med 10-12 olika personer varje dag, höra om dem, för de öppnar sig också som jävla.
Jättemycket.
Det skulle vara jättehärligt för
bara mig. Bara du stänger dörren så kommer det bara ramla ut ur de där munnarna.
Och också härligt att göra folk lugna. Det gillar jag, testa på, trycka på bröstet, alltså hålla på pannan. Jag skulle vara på alldeles för mycket.
Du skulle egentligen kanske vara tandsköterska.
Jättegärna.
Inte hålla på och borra utan bara för lugna folk.
Men jag känner också ett halvår då, för det är ungefär så länge som jag har haft jobb. Ja,
sen skulle du behöva se upp
på. Ja, på grund av tiden. Alltså att det är för hård tid.
Jo.
Men jag tror att jag blir äcklad av alltså, lukten när jag kommer
in. Precis, det är samma varje dag. Och du skulle nog också tycka att det var väldigt jobbigt, för hela dagen är ju uppdelad i tider. Du har en kvart här, nästa kommer in här. Bla, bla, bla. Alltså liksom hela dagen är väldigt uppstrukturerad. Det tror jag inte du skulle gilla efter ett tag.
Nej, jag hatar det. Det är ju också därför jag har skapat den här verkligheten för mig själv, där jag har chansen att byta riktning hela tiden. För att jag klarar inte av Unlock 7 i mer än 2 kollisioner. Alltså det blir, alltså det är som att jag vill krypa ur mitt eget skinn. Alltså det är som att det är en fiende till mig som har skapat det då, när det tar lång tid.
Nej, du ska aldrig hålla på med saker under längre tid. Det är verkligen så. Och det är svårt att ta in, därför att det är som att man ska bygga upp ett imperium. Man måste jobba för samma sak hela tiden. Man ska ha ett mål så långt fram. Och du kan ha ett mål långt fram för ett projekt, men du kan inte ha och sen ska det här rulla på tills du går i pension. Det passar verkligen inte dig, och det är för många det inte passar.
Nej.
Men vi får det som matat, så då tror man att det är det man ska göra, för det är vad andra gör eller det är vad andra säger att man ska göra.
Och det som funkar då är ju bara att jag är mitt eget varumärke, så att jag kan göra olika hela tiden. Jag kan ha
liksom, ja, du är programledare där eller så gör en kurs där eller så.
Men det är också ovärderligt för mig med alla ni som är runt mig och hjälper mig, för att jag har ju supersvårt med, alltså jag läser igenom en brief, alltså det, de är flera sidor, det går inte. Och vi har också med oss Hanna som jobbar med det kreativa i mitt bolag. Hjälper till med inspelningar och jag möter någon liksom kreativa upplägg om jag får in ett jobb för HelloFresh. Hur ska vi spela in det på Storytis?
Att jobba med Lisa är extremt, extremt lärorikt. Och det är mycket going on. Hon är otroligt duktig på så otroligt mycket. Och hon har driv som ingen annan. Hon är bra på att säga hon vill ha det. Hur hon har tänkt sig med någonting. Men hon är också lika bra på att lämna plats åt andra. Super, super, super snäll och gullig mot alla som korsar hennes väg, skulle jag säga. Och sammanfattningsvis, om man skickar ett sms till Lisa 0900, då har man fått ett svar redan 0859.
Vad känner du att, liksom, varför passar tandläkaryrket dig?
Det som passar mig med tandläkaryrket är ju att jag får lära mig nya saker. Att det, liksom, det är mycket information som man måste ta in. Mm. Man måste också vara ganska snabb, vilket jag är.
Mm.
Men det som inte passar mig så mycket är det som du gillar. Att det kommer in olika patienter. Alltså, det är ju helt renerande för mig. Att jag ska behöva vara trevlig mot olika personer. Alltså, det kommer in gubbar som håller på att svimma. Det är liksom, folk är jätterädda. Alltså, folk mår verkligen dåligt i min tandläkarstol. Vilket alltså, såklart smittar av sig.
Mm.
Så att jag får som puls. Alltså, att lägga bedömning på ett barn som jätterädd att det ska göra ont. Alltså då, jag är alltså man är så, man får sånt adrenalin på slag, för det är som att jag ska
det
få sprutan.
Det tänker man inte på.
Nej, men och det, jag tror inte heller att de tror inte att det känns så för mig.
Nej.
Men det gör det verkligen.
Man tänker ju inte att läkare, tandläkare, alla möjliga kan jobba runt en med saker man själv tycker jobbigt, att de tycker.
De kan också tycka det jobbigt. Liksom. Det kan vara första gången de gör det. Så många saker som man får göra första gången. Bara låtsas för alla som att det inte är första gången.
Flyga flygplan.
Alltså det som du skulle gilla, som jag också gillar, är att man jobbar i team med en tandsköterska.
Mm.
Och det är lite det är nästan som att det är den personen som ser ut. Alltså det är den personen som nästan får stå och liksom låtsas göra något med handen. Åh, kolla här! Så att inte folk ska märka att jag inte vet vad jag håller på med. Alltså att jag är helt stressad. Alltså när det börjar komma svettpärlor på mig, då måste hon bara göra en dans. Så alla kollar på henne istället. Och jag har ju jobbat med en sköterska som heter Elin. Och det har ju varit alltså fantastiskt. Hon ska ha alla jobb för att hon, alltså ingen som hon kan få kontakt med, varenda person som kliver in. Alltså det har aldrig hänt att någon har kommit in i vårt rum som hon inte har fått bra kontakt med.
Hon ska dö.
Ja, det där är alltså, onödan Lisa. Ni skulle kunna ha en nice off med hur många som kan få folk att må bra i rummet. Men alltså det, hon är expert på det. Och du måste tänka på Lisa, det du skulle ha svårt för jag har jobbat i Storvreta. Så det kommer jättemycket folk som bor i Österbybruk, som bor i Vattholma, som bor i Skyttorp. Långt ut på landet. De har du mycket svårare att komma nära. De har hon inte svårt att komma nära. Hon är uppvuxen med dem och vet exakt vad jägargubbarna vill höra. De älskar henne. Och så nu ska vi höra från Elin hur det är att jobba med mig.
Emily, vi har ju jobbat ihop i några år nu. Att arbeta med dig är som att jobba med en virvelvind. Du är så sjukt snabb i både tanke och arbete. Ibland får man hålla i hatten och bara hänga med. Men oj vad jag älskat. När vi har en patient i stolen och har den där tysta kommunikationen du vet. Den som ingen annan förstår. Den är oslagbar. Du är inte bara en fantastisk kollega utan också den bästa psykologen. Alla borde ha en egen Emily.
Nästa fråga är, vilken färg ser ni varandra som?
Blå.
Du ser mig som blå. Jag ser verkligen dig som gul. Kommer jag på nu. För jag tänkte när du sa det bara, jag vet inte ens vad jag ser för färg. Så kollar jag på det och så ser jag bara, gult.
Alltså jag är såklart väldigt färgad av att du gillade blå väldigt mycket när du var liten. Men jag tycker
Lisa, vad var min favoritfärg?
Midnattsblå. Du ville bara sätta folk i spel att de inte skulle veta vad det var.
Ja,
du
hade och jag ville
fucking
jag vill inte ha samma färg som någon annan Lisa.
Nej.
Det var jätteviktigt för mig, jag kunde inte bara säga blå. Alltså, come on, alla hade blå. Jag ville ha en egen färg. Midnattsblå.
Sen tycker jag också såhär, det är en väldigt vacker färg men ganska kall ju. Och liksom mycket integritet men ändå liksom royal. Förstår du?
Jag förstår vad du menar. Ja, alltså jag kan köpa att jag är blå. Jag skulle nästan beskriva mig själv som svart. Men jag tror ju alltid att jag är så mycket hårdare
än det. Nej, det är du inte.
Men du är verkligen gul. Alltså det lyser upp, alltså det blir liksom, det är som en glödlampa som man måste blunda lite. Nu kommer hon. Nästa fråga är, ni är ganska olika. Hur ser en typisk dag eller kväll ut när ni umgås?
Senaste tiden, alltså senaste åren, så har det ju varit såhär, vill du träffas? Alltså vår sms-konversation, framförallt från ditt håll, men eftersom att jag är medberoende så beter jag mig ungefär likadant, är ju bara såhär, vill du ses? Knappt frågetecken. Då är det bara såhär, ok. Alltså såhär, vill du komma till mig? Då är jag kanske såhär, hellre hos mig. Alltså sådär håller vi på.
Absolut.
Och så bara, där om tre. Typ sådär håller vi på. Och sen så ses vi då hemma hos någon av oss.
Hur smsar du med andra? Då skickar de massa hjärtan.
Men alltså Emily, det är ju bara såhär, hej älskling! Vad gör du ikväll? Hoppas att det gick bra med ex.
Oh my god!
Och sen
god.
Vill du ses. Ja men gud, du förstår väl att jag inte smsar sådär. Du ser ju hur jag skrivit på Instagram.
Ja men jag har inte tänkt på det. Nej. Jag har verkligen tänkt att du skriver sådär.
Nej det är jag inte. Bara med dig. Bara.
Oh my god.
Alla jag skickar ju också tummen upp som du nu hånade mig för igår. Bara till dig.
Du likar det jag skrivit.
Ja, för att du vill ju veta ja eller
ja,
nej.
Ja. Jag vill veta att du har sett det och att det är uppfattat ja.
Men om jag skriver till exempel till Hanna eller till någon annan, då skriver jag ju typ så här: gud vilken bra idé. Det låter jättebra.
Och stjärna.
Ja, gud. Hjärtan. Hur mycket hjärtan som helst.
Precis, jag tycker det är mycket ibland om du skickar ett sånt där rört hjärta. Då tycker jag bara ta bort.
Och då gör ju jag det för jag tänker att jag kan inte ändra hela mig.
Alltså hon får ta,
och jag tänker också att du tycker om mig.
Ja, absolut. Alltså, det är inte så att jag blir arg, men jag tycker att nu har vi gått över en gräns. Så jag måste gå ut ur konversationen och skriva till någon annan typ. Jag måste gå in på Twitter. Jag måste liksom rensa mig.
Se på lite hat om mig.
Jag måste direkt in på Twitter. Lisa, ändå man stylar fult och kollar på alla videos.
Lager på lager.
Men ja, det är absolut att vi, som jag har trott, att vi får... Men det är absolut så att vi skriver, alltså det är ganska okomplicerat hur vi bestämmer att vi ska ses.
Och man kan ju också bara säga jag orkar inte, eller det man behöver aldrig förklara eller
nej, det är verkligen
kanske imorgon eller så.
Det är enkla svar.
Men när vi väl ses så är det ju, vi kramas ju inte när vi ses, för det vill inte du. Jag kramar alla andra kompisar när vi ses.
Det är för mig som att jag har aldrig tänkt på att du har, alltså du finns utanför vår relation. Och då kommer folk hem till dig så kramas ni.
Jag springer till dörren. När du kommer säga tjo, hur är det? Jag bara leker David, för jag har sett att det funkar.
Jag var toppen, jag blir så glad att jag bara får komma in.
Ja, och jag tycker också att det är skönt. Det är ingenting som jag känner, alltså, att jag tappar i vår relation. För det viktigaste för mig är ju att du mår bra, för då mår jag bra. Så det alltså, funkar ju hur bra som helst mellan oss. Och sen är det liksom så här, då kanske jag frågar, vill du ha något att dricka?
Ja, och då kanske jag säger nej.
Ja, och då gör jag ändå vattenvis. Och så sätter vi oss vid tvn. Och sen så kan det vara att det har hänt någonting som vi vill prata om.
Ja.
Och då ställer vi en fråga och då blir det ju en stor yvig diskussion direkt ofta.
Precis, vi kan ju prata i timmar verkligen.
Men det som vi gör oftast är ju att kolla på true crime.
Absolut.
Det har ju blivit
alltså,
liksom...
det är liksom lite, ja precis, det har blivit vår grej som vi kan, vi kan kolla på nästan vilken true crime som helst när vi kollar på det tillsammans.
Men det blir ju också nästan som att vi poddar eller umgås när vi kollar, för vi pausar, pratar, vi älskar ju den här psykologin och
det är mycket pauser, spola tillbaka,
skrika. Och där
skrika.
Blir ju också du, där gör ju du mig en tjänst, för du kollar ju alltid på det som jag vill kolla på. Precis som jag skriver så som du vill skriva, så vill ju du kolla på, du har ju ett helt, vet du,
kartoteket med serier som
genrer. Jag har ju liksom svenskt, roligt, bubbligt, feministiskt, eller true crime. Och det är det vi ser. Mm. Så att det är inte heller bara jag som, alltså du pratar ju mitt språk jättemycket.
Ja, absolut. Alltså jag kan ju kolla på Bonde söker fru om jag får kolla på det med dig.
Fast det kollar ju aldrig du, det är bara när Charlotte med.
Jag vet,
när vi
men,
är tre. För då
jag
är
vet, men det har jag, alltså det har Charlotte indoktrinerat mig. När hon och jag bodde ihop kollade vi alltid på Bonde söker fru, kollade på Gift i första ögonkastet och sådana där typer av grejer. Som jag också
då gör ju du det mot henne också.
Det
du
gör, på precis, det jag gör det för hennes skull för att jag tycker att det är kul att kolla. Alltså med er skulle jag kunna kolla på en påse som blåser i vinden för vi skulle ha så roliga kommentarer.
Mm. Men ofta så kollar vi, som vi berättade om, tror jag, förra eller förra avsnittet, kollar vi då på en hel dokumentärserie på liksom, det kan vara 6 timmar.
En kväll.
Så blir det sent och sen så är det bara, ska vi se ett till, ska vi se ett till. Vi ligger under liksom en filt och gosar med varandras fötter.
Man blir bara tröttare och tröttare. Man får bara,
men vi måste bara se. Det känns som när man var liten och lekte och aldrig ville sluta. Det blev mörkt, man blev alltså isig om händerna för man ville bygga, göra den där
sista soppan. Det blir skymning, man hinner inte märka att det blir skymning. Nej. Jag presenterar bara för mörkt för att kunna göra något. Ja, det är, alltså det är verkligen vad vi gör nu för tiden. Mm. Jag minns inte riktigt vad vi gjorde förr.
Pratade.
Vi bodde ju också med varandra
nu
så länge.
Vi, Emily, vi pratade hela tiden i podden. Nu. Yes. Förut så behövde vi få ur det här när vi sågs. Då fanns det inte tid för att kolla på något.
Nej.
Men nu gör vi det jobbet. Mm. Mm. Så är det ju såklart.
Ja, vi får, alltså, vi har inte hur mycket prat som helst i munnen utan vi blir av med lite här.
Men vi har nästan hur mycket som helst men vi behöver in, alltså vi blir av med våran kvot i veckan när vi ses.
Det blir ju verkligen.
Och när du och jag inte umgås själva, då umgås vi ofta med Charlotte. Alltså Dymo Stockholm som är med här i podden ibland. Och nu ska vi höra vad hon säger om det.
Jag skulle absolut säga att det som vi tycker mest om att göra tillsammans är att prata med varandra. Alltså någon säger någonting och det spins vidare på och det leder till det här och vi lägger pussel och vi förstår och vi ser helheter och vi skrattar så vi skriker. Alltså det är verkligen samtal som är limmet i våran trio skulle jag säga. Och sen så är vi också väldigt svaga för olika typer av kulturupplevelser. Alltså vi alla tre älskar att gå på teater, vi gillar konserter jättemycket. Vi är ju superförtjusta i escape rooms, det vet ni ju. Och det som jag tycker att vi är väldigt duktiga på där och som verkligen är ett tips är att alltid planera in så att man också har tid för varandra och för samtal efter aktiviteten. Jag kan liksom inte minnas att vi någon gång har gjort ett escape room utan att sen äta på restaurang eller åka hem till någon gemensamt för att sen liksom prata om det vi har varit med om. Och det tycker jag, alltså jag känner verkligen att jag inte skulle vilja vara utan det och jag tror att det också är en av anledningarna varför vi känner varandra så väl och varför vi förstår varandras hjärnor på det sättet som vi gör. För att, just för att vi inte går på bio och sen säger ha ett helvete hej och åker till 3 olika lägenheter. Utan att det är ju tre, i biografen så är det ju 3 separata upplevelser. Det är ju först efteråt om man stannar upp och diskuterar som man förstår att jag såg det här, jaha, såg du det där eller jag kände det där och bla bla. Och att man blir så jävla fnissig när man förstår att i den där scenen så ville Lisa bajsa på sig, i den där scenen så tänkte Charlotte på den där specifika killen och Emily ville ringa David och bla bla bla. Så att vi har sån koll på varandra för att vi är så nyfikna på varandras hjärnor. Sen är vi också väldigt förtjusta i att boka olika Airbnbs, alltså vi tycker ju om att åka på små weekends, se fram emot det. Och där tycker jag också, där är också vårt koncept att vi vet att det kommer genomsyras av samtal. Alltså det är liksom det primära, att vi bara vill vara i varandras huvuden. Men allt som oftast så vet vi att så här, i Gävle kommer vi äta på den här specifika pastarestaurangen. Vi kommer göra ett stopp där och ett stopp där. Så att vi har liksom skelettet klart och sen så freestylar vi bara däremellan. Och det tycker jag är en väldigt härlig balans. Vi är ju också väldigt förtjusta i att göra ritualer. Det har vi hållit på med i, ja, så, säg 2 år kanske. Och de har ju liksom olika teman. Det kan ju vara att vi bara vill liksom ska lätta på våra hjärtan och ha som en liksom utrensningsceremoni. Då vi skriver av oss och bränner alla våra problem över ljus och liksom lättar våra hjärtan inför varandra. Eller så är det liksom framtidsplaner eller så är det liksom någon form av nutidskoll. Vart befinner jag mig nu? Var känner jag funkar? Var känner jag funkar mindre och sådär. Och det tycker vi är så jävla mysigt och då har vi ju liksom, det är ju verkligen alltså ceremonier. Vi tycker ju så jävla mycket om att leka också. Så att det är också verkligen någonting som är centralt och också något form av lim i vår trio skulle jag säga. Att vi alla tre är så himla svaga för att leka tillsammans och att vara i det lekfulla. Och att det känns att vi är så trygga med varandra, att det finns liksom inget genant kring det eller något som skulle kännas liksom, vad fan är det vi håller på med? Alltså det är, den ena säger någonting och så bla bla bla, här ska vi ha ett ljus, ja då springer någon och fixar det och nu ska vi släcka ner, nu ska vi ha, alla ska ha vita kläder på sig, nu någon sätter på någon häxmusik och bla bla. Alltså det är bara ja, ja, ja. Det är precis som i liksom improvisationsteater, att den gyllene regeln är att man ska bejaka varandra. Så vi är väldigt duktiga på att bejaka varandra.
Jag tror att anledningen till att man känner att man kanske inte känner sig så nära sina vänner eller att man inte berättar sina innersta liksom skamupplevelser och orosmoment och sånt i livet är just för att man pratar bara om så här, jag skulle vilja köpa det här huset ute i Bergsbrunna eller typ, ah nej jag fick det här betyget eller det är liksom inte att man går in i känslorna, för det är ganska jobbigt, alltså om inte någon börjar så är det väldigt obehagligt att göra det, men om en börjar så är det jättekonstigt om man inte delar med sig.
Vi är så djupt nere när vi pratar så snabbt. För vi har gjort det så mycket. Alltså om vi två åker och hämtar Charlotte i bilen, så fort hon hoppar in så kan hon säga, jag känner sån skam idag, så det känns som att jag skulle vilja typ, alltså, eller hon kan säga, då kan man säga så här, i natt drömde jag att jag hade sex med min egen pappa, så att nu är det bla bla. Vi liksom direkt, det är aldrig pleasantries och vi dyker så snabbt ner. Och alla vet redan alla lager över, för vi har redan pratat om det och man vet
och accepterat dem. Det är det.
Exakt, alla är redan med på tåget, så man kan börja liksom i slutet. Man behöver inte gå i, och det är det som är svårt när man träffar nya människor. Man ska igenom alla de här. Man måste ner i milkshake som Charlotte säger. Längst ner. Man kan inte vara vid grädden och hålla på hur länge som helst, för man kommer ingenstans. Och det är därför också det som vi gör är att vi avsätter väldigt lång tid till varandra. Vi tar en hel helg.
Och det kan verkligen vara, nu kommer Charlotte behöva berätta om det här.
Exakt, det kan, vara, det kan finnas key-element som behöver tas upp. Och sen har vi ju lärt oss av erfarenhet att inte planera för mycket under. Alltså att det kan vara så, jag tar med ett quiz, jag tar med det här spelet. Men vi rör ju aldrig de grejerna. Utan det handlar ju om att det är så mycket snack. Det är det vi får ut. Vi går på långa terapi retreats. Och det är faktiskt som Charlotte säger, att vi bokar alltid så att vi ska äta efter vi har gjort någonting.
Så jävla
och
smart. Inte äta alltså, och sen gå på bio alltså.
Det gamla konceptet dinner and a movie. Skjut det.
Movie and a dinner.
Movie and a dinner heter det. Men jag tror att folk går ut och dricker drinkar efter, tänker de. Om de har det trevligt. Men det är bara skitsamma. Vi behöver inte gå in på vilken dålig dejt det är. men det är verkligen något man ska ta med sig, att om man ska göra något med en grupp människor, man ska se, spela paintball, man ska gå på bio, man ska göra vad. Boka också att ni ska umgås efter.
Och får jag bara, för folk kanske inte säger, ja men hur ska jag komma dit och det känns som att jag alltid öppnar med mina kompisar, inte det, bla bla. Det finns ju jättemånga sådana här bra spel faktiskt, med lappar. Om liksom,
säg din största rädsla eller?
Ja, alltså precis. Vad var din bästa leksak när du var liten? Alltså som öppnar portar till ditt inre. Men ibland, vissa har ju inte, tror jag heller, det där. Om vi tar till exempel, jag kollar på Wahlgrens värld, som säkert många av er som lyssnar på det här. Bianca har ju på senaste tiden i många avsnitt blivit ganska irriterad på sin mamma Prilla för att hon inte tycker att de pratar om djupa saker och säger så här, men vad pratar du och din nya kille om? Vi pratar om allt. Vadå om allt? Eller folk pratar om det här och det här, men vi pratar bara om vår senaste pjäs som vi gjorde. Eller att vi mår så himla bra idag. Det är liksom aldrig så. Och jag tror många har den frustrationen också med folk i sin närhet. Det kan vara med en bästis, pojkvän, mamma. Men det är viktigt, tror jag, att inte pressa fram det. Alltså det här är ingenting på Bianca. Jag förstår att hon känner att hon vill ha en bättre relation, liksom djupare med sin mamma, självklart. Men jag tänker att det kan också vara bra att kanske försöka öppna de här lådorna med folk som
vill öppna dem.
Öppna dem och ha det i sig. För vissa är bara liksom
happy go lucky.
Och de behövs också. Och de behöver ha andra kompisar som också är så.
De kanske kommer på att de vill börja gräva senare i livet eller när de är på en viss plats. Alltså du behöver inte, gräva inte i folks lådor om de inte vill öppna dem. Det är ju en bra regel, och det kan man tänka på också i kärleksrelationer, att om man har en kille som aldrig vill öppna sig, men då kanske inte vi ska vara med varandra, för att jag vill ner på djupet. Eller så känner man, men jag behöver inte ner på djupet med honom för allting funkar. Vi är inte rädda, alltså jag känner att vi är trygga utan att behöva berätta allting.
Jag tänker också att om man är i en kärleksrelation som är äkta, som till exempel, alltså som jag känner,
som till exempel jag.
Men jag känner som både du och jag, vi är väldigt kära i våra pojkvänner, där både du och Henrik är ju personer som inte så gärna vill öppna er, men ni gör ju det ihop med mig och David för att vi är lyssnare som inte ger skam och som vill hjälpa till.
Det stämmer.
Och det är det jag tänker också, hur approachar du den här personen som inte vill öppna sig? Kanske man är så här, varför gjorde du det? Eller du ska alltid säga så. Alltså, har man det där i sig, då kommer inte folk öppna sig för det.
Nej, man måste ta emot det helt öppet. Var det nära så, för att om ni gör det så kan jag säga att ni kommer få höra några av de sjukaste sakerna ni har fått höra. Fast folk kommer berätta det för er. Och det som jag tror att man också måste tänka på faktiskt när man umgås med människor är att vara närvarande där. Det är jättesvårt att öppna upp sig för någon eller att själv öppna upp sig om inte båda är närvarande. När vi har våra ceremonier så vet vi inte vad klockan är. Vi vet inte vilken dag det är. Det är ingen som kollar sin telefon om deras kille har skickat ett sms. Alltså, vi tänker tänker inte ens på de sakerna, för vi är så närvarande. Det enda som finns är här och nu och vad vi ska säga till varann. Och så är det i princip jämt när vi umgås. Alltså visst att man kan liksom...
Det är faktiskt liksom trans.
Det är verkligen det. Och man behöver inte alltid vara i trans, men om du ska gå ut och dricka vin med din kompis, så var där med henne och lyssna på vad hon säger istället för att sitta och tänka på vad du ska göra imorgon, hur länge ni ska vara kvar, om ni ska beställa in något nytt. Alltså försök att bara vara i stunden, för då kommer det vara mycket lättare att komma nära varandra.
Det jag kommer säga nu är lite maffiafasoner, men jag gillar det ändå. Och det är att det kan också vara ganska bra att öppna sig om de sjukaste sakerna, för att då har man det på varandra. Och det tycker jag kan vara en jättetrygghet. Så länge man inte, då kommer jag säga det där. Men du och jag, Charlotte, vet ju att vi vet saker om varandra som skulle kunna i princip förstöra varandras
liv. Som inte skulle vara kul,
Men det känns inte jobb. Alltså jag tycker det är så självklart att inte vi säger det till någon annan.
Ja.
För att vi har det med varann. Det blir som en så här gyllene ägg runt.
Verkligen. Här inne kan man säga vad som helst i det här gyllene ägget.
Ja.
Och utan att behöva tänka vad konsekvenserna kan bli.
För att ni kommer liksom inte... Alltså om Charlotte skulle säga, alltså när jag var 10 år, då dödade jag min hund. Då skulle inte vi bara, va? Fan vad sjukt!
Du måste
skulle,
säga det.
Då skulle vi bara, men gud, hur kändes det? Vad ledde upp till det?
Ja.
Hur mår du med det idag?
Ja.
Är det någonting som du har tänkt på nu senare i tiden att du skulle vilja göra igen? Alltså vi skulle ju bara kunna säga...
Gud ja, det är helt öppen för.
Ja.
Jag kan inte ens tänka mig en sak ni skulle säga som skulle göra att jag skulle, att äggen skulle krascha.
Det är klart att det finns.
Ja, men jag tror säkert att det finns, men jag kan inte tänka mig någon just nu.
Så här, men jag kan inte tänka mig något som skulle kunna komma från er. Det är ju det.
Mm.
Alltså, för vi är inte helt galna personer.
Nej. Som tur är.
Det är så här, vi har jättemånga mer frågor. Vi har massa mer svar från oss och från nära och kära. Så jag tänker att vi fortsätter igen nästa vecka och fira 200 avsnitt. Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor. Hej då!
Hej då!
Vi har känt varann i 100 år, men jag minns som att vi möttes igår. Suttit ihop sen den första gången vi sågs, rektorsexpeditionen, vi var i trubbel båda två. Snatta godis och spanade runt på tapas boobies sommaren lång. Smygrävde och kastade blöta papper och vattenballonger från din balkong. De säger vi är inte bra för varann. Men brorsan, ingen klipper vårat band. Vi går från askan och rätt in i elden. Vi två kommer alltid vara så. Om allting skiter sig, du skulle dö för mig som jag dör för dig. Vi går från askan och rätt in i elden. Vi två kommer alltid bestå. För att vi ändrade dig, du skulle dö för mig som jag dör för dig. För dig, för dig, för dig, för dig, för dig. Jag skulle dö för dig. För att the end of the day, du skulle dö för mig som jag dör för dig.
Podplay.